Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är klart att det har tagit mycket längre tid att göra det på det här sättet. Det finns ju liksom inga genvägar. Vi har ju som sagt, vi är 10 år nu. Och det har verkligen, vi hade säkert kunnat gjort det mycket fortare på ett annat sätt. Men det har inte varit det som har varit ambitionen för mig.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag Linn som är grundare av Swedish Stockings. Detta är företaget som skapar hållbart producerade strumpbyxor. Och i år så fyller de 10 år och vi pratar om hur man driver ett företag utan att ta in externt kapital. De har alltså vuxit organiskt, säljer idag världen över och influerar även andra varumärken att producera strumpbyxor på ett hållbart sätt. Vi går in på hur Linn tänker kring att fortsätta växa utan att ta in externt kapital. Vi pratar också om deras recyclingprogram och samarbetet med Gustav Westman. Vi går också in på hur de gör för att påverka hållbar produktion världen över. Otroligt intressant avsnitt. Hej Linn!
Hej!
Välkommen hit!
Tack så mycket!
Det är kul att vi får till det här, för att jag har ju fått tips om dig från flera av mina gäster som jag har ställt frågan till. Vem hade du velat höra i podden? Och så har de ju svarat dig flera gånger.
Oj, vad smickrande.
Ja, kul. Mm. Hur mår du? Hur har dagen varit?
Jo, men alltså man svarar ju alltid bara att jag mår bra. Men med lite ärlighet i det också så är det väl kanske lite väl många bollar i luften just nu. Jag har en 3-åring och en 3-månaders bebis. Men jag jobbar ändå som om att jag hade 0 barn.
Oh, wow.
Och det är väl inte alltid att föredra. Men som sagt, jag har mig själv att skylla. Jag gör det för jag tycker det är roligt.
Mm. Jag tänker vi går in på det sen lite, hur du gör för att klara av pusslet. Mm. Det är den där eviga gåtan alla lyssnare undrar alltid.
Det är, nu är pappa ute, eller min pappa då är här. Du vet. Går ut och går med vagnen här runt i kvarteren. Och så här. Det är pussel, pussel, pussel.
Ja. Mm. Ja, skönt att få hjälp i alla fall.
Mm.
Du, Swedish Stockings som är ditt företag har ju precis fyllt 10 år. Jag har känt till er länge och jag har varit en frustrerad konsument av strumpbyxor många år nu. Mm. Jag är 30 plus numera, så att jag har varit med ett tag med strumpbyxorjakten. Kan du inte berätta om vad jag är unikt? Liksom, hur kom du in på det här? Har det alltid varit drömmen?
Nej, absolut inte. Jag skulle inte pysslat med det här egentligen, utan det är en slump. Jag såg en dokumentärfilm som handlade om planerat åldrande av allting idag. Att det liksom ska ta slut eller gå sönder vid en viss tid. Och så pratar man just om strumpbyxor som är liksom idag kvinnors absolut främsta slit- och slängplagg. Vi slänger drygt 8 miljarder strumpbyxor per år.
Wow.
Och det är helt och hållet liksom en petroleumprodukt. Den är gjord av råolja då. Och för mig var det liksom så här. Ja, men så, wow, shit.
Det går runt med råolja på oss.
Ja. Nej, men och att det är liksom att vi förbrukar den i så hög hastighet och att det liksom är en, ja, att det är avsiktligt, att de är tillverkade avsiktligt dåligt då för att de ska gå sönder fort. Och det kände väl jag var så här, men det här måste ju gå att göra bättre. Man har ju liksom, man har inte lagt något direkt fokus på strumpbyxor, kände jag. Och tyckte att det fanns mycket potential i den här produkten. Och därav kom liksom idén till Swedish Stockings. Att vi ska göra världens första liksom miljövänliga strumpbyxa. Vi ska göra den mer hållbar, den ska hålla längre. Men framförallt, om vi pratar om uspar, så idag, alltså det ska vara en modeaccessoar. Och det är väl det liksom kanske främsta för konsumenten, att jag kan köpa en strumpbyxa och lyfta en hel outfit istället för att behöva köpa en ny klänning i sämre ekonomiska tider kanske, ja. Så kan jag liksom piffa upp det med kanske en jättehäftig mönstrad strumpbyxa eller en färgad eller någonting, vilket gör att det blir också en väldigt liksom, även om vi är en lite högre prisklass, så blir det ändå liksom en tillgänglig accessoar för många. För jämför du den mot många andra accessoarer så är det ju fortfarande ganska billig om du liksom kollar på klockor och smycken och väskor och så vidare.
Verkligen.
Så det finns jättemånga fördelar med strumpbyxor.
Ja. Och jag menar, är det världens första miljövänliga strumpbyxa?
Ja.
Det är så häftigt.
Ja, men vi var först med att, liksom, att allt vi gör är gjort i återvunna material. Eller då naturmaterial. Och det finns andra varumärken som såklart tappar in på det där och gör det liksom liten del och, liksom, och sådär av sina kollektioner och så. Men för oss är det liksom det är liksom the reason why we exist. Så att säga. Och det var liksom det som har varit grunden i våran DNA från första början. Att göra dem på det här sättet och sen framförallt hur vi gör dem liksom i de bästa fabrikerna i Italien. Hur vi liksom tittar på hela kretsloppet av produkten.
Mm.
Ja, recyclingprogram, det kanske vi kommer in på senare och sådär.
Ja, men jag är ändå nyfiken. Vad gör de miljövänliga? För det tror jag att många är nyfikna på. För man har koll, men man har ändå inte koll. Känns det så?
Nej, men alltså, idag, ordet liksom sustainable eller miljövänlig, så det är ju så tråkigt att höra, så man vill ju knappt säga det ordet längre. Utan det vi brukar prata om, det är mera liksom, vi brukar säga att the highest form of sustainability is longevity. Det vill säga att det viktigaste med produkten, det är faktiskt att den ska hålla längre. Mm. Speciellt när man pratar om en slit- och slängprodukt.
Oh, gud.
Så det är ju liksom kanske det som är den främsta orsaken, eller möjligheten till att kunna kalla dem miljövänliga. Det är ju faktiskt att vi ska kunna bruka dem längre. Och sen givetvis liksom, materialet, att det är gjort från spillmaterial från annan nylontillverkning och så vidare. Och hur de produceras i de här fabrikerna som då drivs av förnybar energi, allt vatten som används renas och så vidare. Vi har ju tittat på alla de aspekterna.
Wow.
Allt från hur vi fraktar varan från Italien hit och sen vidare till vad vi sen kan göra med produkten när den väl är förbrukad. För även om vi då jobbar jättehårt för att uppnå den bästa kvaliteten, så är det ju såklart att förr eller senare går det ju sönder. Det vet vi ju, vi fastnar i någonting eller sådär.
Ja.
Och att vi då har liksom en lösning även där. Så att det är väldigt många olika delar som spelar in, men jag skulle ändå vilja säga att det absolut viktigaste, det är kvaliteten.
Fair point, för det är ju som du säger, för mig har det varit alltså, vissa kan jag ha en gång sen är de sönder.
Mm.
Inte era produkter då, utan andra som jag har haft genom åren.
Mm.
Att man känner sig, ouch, det svider i plånboken.
Mm.
För det blir ju en del pengar och det svider för miljön framförallt. Man mår ju dåligt av att slänga dem gång på gång. Men hur togs produkten emot? Jag menar, det är ju så många kvinnor som kämpar med samma sak, eller män. Vilka är som har
strumpbyxor? Jag skulle säga att den har tagits emot väldigt bra. Och det tror jag är för att den är väldigt lätt då för kvinnor då främst att förstå. För man vet ju, alla ställs ju inför det här problemet. Och därför så är det väldigt lätt att liksom förstå mervärdet med en produkt som kan både hålla längre men också liksom vara bättre tillverkad. Men kanske framförallt också då hålla en väldigt hög modegrad som vi jobbar jättehårt för. Att vi ser oss inte som liksom ett underklädesmärke utan, eller vill vara i det segmentet, utan vi ser oss som en modeaccessoar.
Ja, men verkligen. Är ni i Sverige eller är ni i fler länder idag?
Vi säljer globalt över hela världen idag.
Kul!
Mm.
Shit, vad roligt. Man blir så stolt svensk och att ni har med Swedish.
Ja, det kan vi ju inte ändra nu heller. Så att,
men er mission är ju att påverka och influera till en mer hållbar produktion världen över.
Mm.
Hur gör ni då för att liksom få folk att förstå det här och bli influerade och jobba lite mer som ni?
Ja, men det är på många olika sätt. Såklart så vill ju vi liksom, det är fel att säga utbilda för det låter tråkigt, men på något sätt påverka kunderna till att i sin tur bli mer medvetna så att de sen kräver såklart det här av liksom den stora den stora massan. Så det handlar ju såklart om att liksom utbilda kunden. Sen någonting som vi jobbar jättemycket med och som vi kommer fokusera på framförallt nu och framåt, det är ju att faktiskt partna upp med andra företag, det vill säga alltså producera åt andra varumärken. Vi får ju jättemycket förfrågningar kring det. Och vi gör idag strumpbyxor till ihop med flera. Vi gör Figanni, ja, men Marlene Birger, Rådebjer. Och det ser vi liksom som en jätteviktig del i det här. Att för oss handlar det inte om att det ska stå Swedish Stockings på alla strumpor, utan vi vill ju liksom byta ut. Vi tror ju att vi kan förändra mest genom att så många som möjligt bär en bättre, mer hållbar strumpbyxa.
Såklart, för nu är ju ni experterna inom processen och allting. Varför inte då använda er? Makes sense. Mm.
Så wow. det ligger mycket fokus just på det här att liksom partnering up med andra företag. Och det, som sagt, ser vi att efterfrågan ökar väldigt mycket på. Sen jobbar vi också med mycket mindre aktörer, alltså lite så här, Beckmans gör nu designer av våra produkter, och vi jobbar med liksom mindre kända designers också för att liksom inspirera och kunna påverka där. Men framförallt så är det de här stora företagen som vi vill hjälpa till en bättre, mer hållbar produktion.
Alltså ni är ju egentligen olika benen där ni säljer era egna, sen hjälper ni andra företag att ta fram. Det jag förstår att du har att göra, att det är ju egentligen flera olika bolag ett, nästan.
Men det här blir faktiskt ett eget bolag i sig. Vi brukar säga att till skillnad från många företag som har kanske då B2B och så har de B2C, så har ju vi också ett tredje ben, och det är våra just partnerskap. Mm. Så vi har liksom, på så sätt har vi också tre inkomstkällor. Från de här.
Det är
så att, men vi kommer starta ett produktionsbolag nu under det här året som enbart ska fokusera på just produktion för andra.
Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Och att då får ni muskler och hjälp av deras branding och deras synlighet, och så där behöver man inte göra allt själv.
Precis.
Det ser bara möjligheter, det är ju fantastiskt. Men ni har ju också haft ett recyclingprogram och samarbete med Gustav Westman.
Mm.
En jättehärlig person som är väldigt kreativ möbeldesigner. Förlåt Gustav om jag titulerar det fel, men många har koll på honom. Vad kan du inte berätta om samarbetet?
Jo, men det där är ju jättelustigt faktiskt, för att det var ju så att vi började ju och erbjuda kunderna liksom att skicka tillbaka strumpbyxor till oss. Oavsett varumärke, när de är trasiga, skicka tillbaka dem till oss. Vi hade liksom ingen lösning på vad vi skulle göra med dem. Men vi visste ju att vi måste ju ta tillvara på de här på något sätt. Vi kan ju inte bara säga åt folk att gå och slänga dem. Då har vi ju liksom inte tagit hand om den här closing the loop som alla pratar om. Så att först började vi med att bara fylla upp hela mitt gamla stall då med strumpbyxor. Men sen när det blev fullt i stallet, då var det faktiskt min pappa som började med att mala ner strumpbyxorna och använda dem som utfyllnadsmaterial i sina glasfibertankar som han producerar.
Ah.
Det här är lite lustigt då. Och så tänkte vi, men hur ska vi kunna liksom visa, hur ska vi kunna göra något av de här glasfibertankarna som ändå liksom, som vi kan prata och göra en story kring?
Ah.
Och som vi kan kommunicera till kunden. Det handlar ju om liksom storytelling i allt.
Ah.
Jörgen Andersson, som också har varit gäst här förut, som är styrelsemedlem hos oss, han sa, men vi kanske kan göra bord. Eller något sånt. Och då gick jag till Gustav och liksom så här, men Gustav, vi har cylindrar. Vi måste göra dem i cylinderform, för det är det enda vi kan tillverka i fabrikerna. Och så fick han måtten på de olika cylindrarna och så fick han börja rita på det. Och då blev det liksom de här olika borden som vi nu mera då producerar i min pappas fabrik, som ligger också vägg i vägg med vårt lager i Köping där jag kommer ifrån.
Nej,
vägg i vägg med det gamla stallet.
Ja. Kul.
Så att det är väldigt lokalt producerade bord. Men det är jättekul, för att de här borden, vi kan ju verkligen liksom kommunicera dem på ett fantastiskt sätt. De har tagits emot på ett fantastiskt sätt. De är ju jättefina att titta på också. Men det som jag kanske är mest stolt över med dem, det är att vi gör någonting med strumpbyxan när den väl är förbrukad. Vi liksom förlänger livet igen på dem. Ja. Alltså till skillnad från att kanske bara sträva efter att göra en ny strumpbyxa som ska leva i x antal månader, så tillverkar vi de här borden som liksom kan stå i, jag vet inte hur många år, men 50, 60, 70 år liksom.
Oh, wow.
Så det finns något väldigt smakfullt tycker jag i det, att man kan ta en liksom slit och släng produkt och göra the second life mycket, mycket längre.
även med en slit- och slängprodukt. Ja. Mm. Väldigt inspirerande.
Mm.
Och jag menar det, jag antar att det har tagits emot väldigt väl.
Mm. Absolut, absolut. Många tycker också att det är ju såklart väldigt liksom lustigt att kunna säga det liksom att när någon kommer hem att ja, men det här bordet då som ser ut som ett marmorbord fast egentligen så är det 500 nermalda strumpbyxor.
Ja, du har rätt, det är riktigt bra storytelling.
Ja. Så ja, men vi säljer dem bland annat på Artilleriet i Göteborg och sen via Gustav då. Så det är jättekul att den liksom har tagits emot av sådana väl etablerade företag.
Oh, wow. Mm. Och det är inga små, ja, precis, det är ganska väldigt kräddiga.
Mm. Ja, kräddiga.
Oh, wow. Mm. Och jag är nyfiken på ekonomiska aspekten.
Mm.
För det är ju väldigt, har varit, kanske mindre hett idag, men har varit väldigt hett att ta in externt kapital.
Mm.
Ni har kört på utan.
Mm.
Hur bygger man en ekonomiskt hållbar business? Hur har ni tänkt? Alltså, hur gjorde ni från början?
Ja, alltså... Det finns ju plus och minus med allting idag och det är som du säger att idag pratar man väl kanske mindre gott då om att liksom ta in extern kapital med så som det ser ut idag. Men jag kan väl också säga att så här, det är klart att det har ju tagit mycket längre tid att göra det på det här sättet. Det finns ju liksom inga genvägar. Vi har ju som sagt, vi är 10 år nu och det har verkligen, vi hade säkert kunnat gjort det mycket fortare på ett annat sätt. Men det har inte varit det som har varit... ambitionen för mig. Alltså, vår ambition har varit tydlig från början om att vi ska liksom förändra en industri. Och då måste vi bygga ett bolag som också som vi vet existerar om 50 eller 100 år också.
Mm.
Och då behöver vi bygga en liksom ekonomisk stabilitet i det här bolaget och kunna växa ifrån. Och som sagt, givetvis det, man får kompromissa på saker som att det tar längre tid. Vi behöver bygga liksom en större kanske organisk tillväxt då, istället för att köpa liksom trafik och så vidare. Mm. Utan verkligen bygga på liksom storytelling och driva intresse till oss den vägen. Sen har vi ju fått varit väldigt duktiga med att liksom gasa och bromsa. Det vill säga kunna dra in på kostnaderna när det har krävts. Vi hade ju en pandemi som liksom... Vem hade strumpbyxor då när man bara syntes möjligtvis liksom från huvudet och ner till midjan? Det var ju ingen som ville ha strumpbyxor. Men trots det under den här perioden så, liksom, så behövde inte vi säga upp personal. Vi klarade oss fortfarande med liksom ett positivt resultat och så vidare. Och det är för att vi har alltid varit väldigt anpassningsbara. Att vi kan snabbt dra ner på kostnaderna om det behövs.
Mm.
Och det är väl någonting som liksom jag har haft med mig hela tiden, att det ska vara lätt att kunna manövrera det.
Ja, för hur drar man ner snabbt på kostnader? Jag tänker, då har ni producerat utifrån försäljning, eller liksom, hur funkar det?
Nej, men det är ju framförallt marknadsföringskostnader
det
som
är
vi
det.
Kan dra i fort.
Mm,
och såklart produktion. Mm. Vi jobbar ju jättemycket med att liksom inte överproducera.
Mm.
Jätteviktigt. Vi jobbar väldigt tajt med våra leverantörer. Men sen är ju det här liksom en kostnadskultur som jag liksom försöker inkludera såklart alla mina kollegor och medarbetare i. Att vi är väldigt kostnadsmedvetna. Det kommer väl av att jag har mycket liksom entreprenörer i familjen som har byggt bolag på det sättet. Och det här att man liksom, man är inte fri om man har lån.
Nej, exakt. Lite inte överspendera någon annans pengar kanske. Nej. Eller köpa det.
Så att vi har liksom haft den mentaliteten att vi ska kunna klara det ändå. Vi har gjort det.
Mm.
Och nu är vi som sagt på en väldigt stabil och bra plats.
Verkligen. Mm. Och jag menar, en sån produkt ni har, jag som är en PR-person, tänker att personer som man vill synas hos eller med, eller tidningar, eller vad man nu än väljer för strategi, vill ju någonstans hjälpa er för att det är också en good cause. Man gör något bra. Och det är ju inte bara en good cause, det är en otrolig produkt utöver det.
Mm.
Så det känns ju godare i magen att supporta ett bolag som gör något bra än någon slit- och slängprodukt, another one. Alltså så. Mm. Det är också till en fördel i liksom att inte heller överspendera i marknadsföring och sådana saker.
Ja, men absolut. Det tror jag, visst är det så. Alla vill liksom känna att man gör någonting bra i kroppen. Och idag pratar man ju om liksom att... Ja, så här, som jag sa tidigare, why we exist och så vidare, men vi brukar också säga att we have the right to exist. Och idag måste ju företag på något sätt faktiskt ha rätt att existera i, ja, men hur det ser ut med mycket klimatångest och så vidare. Och det känner väl vi att vi har sånt himla tydligt liksom why för oss. Och vi vet så väl vad det är vi vill uppnå och vad vi vill åstadkomma. Och det där hoppas jag också, ja, men sprider sig till våra samarbetspartners och på flera nivåer.
Vad har det varit en aktiv strategi att inte ta in externt kapital som du, där du har känt att så här, vi ska göra det här organiskt, att det är lite det här samvetet att det är någon annans pengar och att man vill?
Ja, men absolut. Alltså, vi har varit ganska tydliga med att vi inte vill det. Och det handlar ju också om att vi inte vill att liksom, kompromissa på det vi gör. Vi startade det här liksom i syfte att göra det på det här sättet och vi skulle liksom förändra en industri. Och då kan vi inte kompromissa, utan allting är liksom in i minsta detalj på saker. Och skulle vi ha tagit in externa investerare så är det såklart att vi kanske hade inte kunnat gjort exakt på vårt sätt. Och saker hade behövt gå fortare och så vidare.
Jätteintressant. Anledningen till att jag frågar mycket är för att jag vet att det är många som driver eget eller vill driva eget som lyssnar. Jag själv går i tanken att starta ett nytt bolag, produktbolag, där jag verkligen inte vill egentligen ha in. Jag vill inte känna den ångesten att det är någon annans pengar. Och jag tror att det har blåst upp att det måste gå till på det sättet ofta. Så jag tycker det är otroligt inspirerande att höra när någon faktiskt har valt att inte göra det. Att såklart det tar längre tid. Man kan inte liksom göra den här e-handelsboomen som många har gjort. Och så stiger det och sen liksom fort som fasiken. Men då är det på ditt sätt eller ert sätt. Och det kan jag tänka mig väldigt befriande och ger den ett lugn också.
Ja, men absolut. Visst gör det. Det gör det. Och sen är det ju så här, vi har jättehöga ambitioner och vi vill ju liksom, vi vill växa och liksom erövra världen. Fast vi vill ju som sagt göra det på ett hållbart sätt. Och att vi vet att vi inte gamblar med företaget så tillvida att även om det blåser hårt, som under en pandemi, och man inte efterfrågar våra produkter, då ska vi kunna finnas kvar ändå. Och då ska det inte vara i liksom att vi är beroende av att någon annan ska stoppa in pengar åt oss.
Otroligt inspirerande. Ja, men min nästa fråga är egentligen tillväxtmålen. Ni är ju en tillväxtfas nu och ni satsar på 30% tillväxt.
Ja, men vi satsar på 60%.
Ja, det är bra. Bra input. Och utan externt kapital igen. Och hur tänker ni gå tillväga? Liksom? Hur är tankarna? Och 60% är ju mycket. Det är nästan det dubbla.
Nästan det dubbla. Nej, men alltså, det är väl också för att vi ser. Vi har gjort hemläxan, så att säga. Vi har väldigt mycket på plats i vår organisation. Så liksom, vi driver ju eget lager till exempel. Liksom, vi kan växa väldigt snabbt där utan att det kommer behöva kosta oss för mycket heller. Men vi har en väldigt tajt plan i hur vi ska klara, eller liksom en tydlig plan ska jag säga. Vi har också tagit in mycket mer erfarna seniora personer i bolaget. Men sen är ju det här med produktionsbolaget är ju en väldigt stor del till exempel. I och med att vi får så mycket förfrågningar kring att producera till andra. Och vi känner att men det går i linje med vår ambition. Så att givetvis kommer produktionsbolaget stå för en hel del av vår tillväxt också under det här kommande året. Men vi ser att vi växer ju med de här siffrorna, inte riktigt kanske 60, men i föregående år växte vi med ungefär 40% då, så att, utan produktionsbolaget. Så att
fantastiskt.
Det ska tillföra en del också.
Vad häftigt. Och jag menar, ser ni någon tydlig trend, vilka länder som verkligen uppskattar produkter mer än andra, vissa är utmanande, eller är det en ganska balanserat? Eller?
Ja, men vi har ju våra fokusmarknader och det är faktiskt fortfarande Sverige som är en av dem, för vi vet att vi kan göra mycket mer på vår hemmamarknad. Och sen är det Danmark, UK och delvis, jag ska säga, New York kanske, mer än USA. Men framförallt Danmark, UK och Sverige då, som är våra liksom fokusmarknader nu, som vi lägger liksom verkligen allt krut på. Sen ser vi såklart att det får liksom så här spillover-effekter på andra marknader. Men det är väl de marknaderna som är störst. USA är också väldigt stort för oss på våran e-com.
Ser ni att det är en viss typ av konsument, att vi är mer medvetna i vissa länder än andra, eller bryr oss mer i vissa länder än andra, om man kan säga så?
Alltså jag tror ju idag, eller vill tro att så våran produkt, de som är medvetna, de har inte så mycket annat att köpa, håller jag på att säga, än våran strumpbyxa. Så att jag vill ju tro att det är de som inte är så medvetna heller som köper våran produkt för att de vill ha den som en modeaccessoar. Mm. Och ser liksom vad den tillför i form av till, liksom till en outfit, men också i kvalitet. Att man känner så här att ja, men här kan jag lägga lite mer för jag vet att de kommer hålla längre. Så att jag skulle inte säga att tidigare, kanske från början när vi startade liksom, då hade vi kanske en mindre grupp av personer som var väldigt liksom medvetna i sina val, just att man köper någonting som är mer miljömässigt hållbart. Men det har vi liksom utvidgats ifrån också. Så att idag ser vi att vi har mycket, mycket bredare publik.
Häftigt. Ja, otroligt inspirerande. Och jag menar, från början var ni inte ett team och sådär. Hur avgörande har det varit att hitta rätt folk?
Ja, men det är ju allt liksom. Ja. Det är ju superviktigt. Alltså, det är A och O. Och med rätt folk är det verkligen så här, ja, men det är ju rätt personer. Jag brukar säga att det viktigaste är ju inte liksom ett CV eller erfarenheter i den bemärkelsen, utan det är ju liksom individer, driv och liksom hur man är som person. Det är det som har varit viktigt för mig, att jag har med mig personer som jag liksom, som jag blir inspirerad av också, och som har ett liksom, jag brukar säga disciplinerade, för det krävs en viss form av disciplin, inte disciplin i form av att man står på led, men att man har väldigt liksom mycket känsla av eget ansvar och vi är ju ett liksom entreprenörsdrivet bolag, och då behöver alla vara liksom en liten entreprenör.
Verkligen.
Kan man säga.
Ja.
Och det ser vi också att det är roligt med Swedish Stockings, för vi har ju inte liksom så hög omsättning på personal. Nej. Av den anledningen att jag tror att de flesta som jobbar hos oss trivs. Och det är ju superviktigt.
Verkligen, och så nyttigt med det du säger, att hitta någon som hellre det perfekta CV:t utan personen som förstår och vill förstå värderingarna och visionen med hela företaget.
Ja, alltså, tre av de som är anställda, vi är ju 12 stycken nu, och tre av dem har tidigare varit interns hos mig då, så att, eller hos oss, och de har idag alltså jättebra roller. Wow. Så, och det har bara handlat om att man liksom har känt att dig vill jag jobba ihop med. Du vill också det här liksom, och då spelar det inte så stor roll. Alltså vill man, är man som person framåtlutad, sitter långt fram på stolen och vill någonting, då lär man ju sig det liksom.
Och för alla de som lyssnar nu och känner att shit, jag vill jobba med den här kvinnan, eller anställer ni ofta eller inte? Det är ju inte så hög personalomsättning.
Nej, jag har inte så himla hög personalomsättning.
Håll koll framåt, de kommer ju växa 60%.
Ja. Nej, men det är också så, jag brukar
det är säga smickrande.
Bra personer söker vi alltid. Ja. Så är det ju. Alltså, de växer ju inte på träd. Nej. Så att, så är det ju, absolut. Och i takt med att vi växer så kommer vi ju söka fler, självklart.
Och nästa 10-årsperiod, vart ser du Swedish Stockings om 10 år?
Men jag ser ju att om 10 år, då ska vi vara världens mest välkända strumpbyxvarumärke. Och jag säger just välkända, för att det handlar inte nödvändigtvis om att vi ska vara störst liksom, i omsättning och så, utan men vi ska vara välkända för det vi gör. Och vi ska ha liksom lyckats förändra en industri genom en idé och en business som vi driver. Så det ser jag som liksom en sån där väldigt milestone, att vi ska vara det mest välkända strumpbyxföretaget. Alla ska veta vilka vi är liksom.
Det känns ju coolt sen när det är en statusgrej att ha by Swedish Stockings. Alltså att man vet att okej, de är gjorda av er, då är det kvalitetssäkrat. Det kan vara vilket varumärke som helst, men det står by er. Alltså nu vet jag inte vad ni vill.
Men,
alltså,
men, det precis. Vore ju coolt. Vi har sagt det. Det kan ju vara så att vi inte ens gör strumpbyxor. Ja. Nu tror jag att vi kommer göra det. Men det kan mycket väl vara så att vi gör väldigt mycket annat också.
Ja.
Men att det görs. Man vet att det är liksom inte vad vi gör. Utan det är hur vi gör det.
Exakt. Att du kan få fler. Och att man vet att men det här vill jag stå bakom. Här är det era.
Ja.
Era processer. Era tillverkning. Era...
Precis. Ja, nej men och det har vi ju liksom med oss i det dagliga. Det vi gör hela tiden. Att det är det vi drivs mot. Liksom.
Ja. Otroligt inspirerande och så coolt att ni har en sån tydlig vision, men också att ni låter er influeras av vad för efterfrågan som styr er. Att det har kommit in förfrågningar, för det tycker jag också känns som en cool resa, att ni har två olika ben att stå på, eller fler kanske i framtiden. Att ni också är så förändliga för efterfrågan.
Ja, men jag tror man måste vara det idag som företag och vara väldigt lyhörda. Och känna av liksom vart man är på väg och anpassa sig.
Verkligen.
Annars så blir man inte så gammal i gamet kanske.
Nej. Jag är nyfiken på också, för du pratar om livspussel. Och jag vet ju att många av lyssnarna tänker mycket på det här. Kan man driva bolag i tillväxtfas och ha barn och ett liv och vara en härlig mamma och en härlig partner? Alltså ett ärligt svar.
Jag vet inte vad liksom. Min partner skulle säga om det direkt.
Men, är det sena nätter och sena, eller hur liksom får du ihop
det? Nej, men det är det ju. Ja. Det är det ju. Absolut. Alltså det är ju, det går inte att göra det och tro att det ska vara liksom enkelt.
Nej.
Det är väl det jag kan säga. Det är så här, ja men det är slit verkligen. Och då har jag ju ändå drivit det här bolaget nu i 10 år, så att jag har gjort 7 år utan barn och liksom byggt upp företaget i 7 år där jag hade liksom alla hattar på mig typ samtidigt. På nätterna var jag lagerpersonal och på dagen var jag marknadsföring, sälj, alltså du vet, ekonomi, allt annat. Nu behöver jag ju inte ha alla hattar på mig samtidigt, vilket underlättar ju såklart. Men det är ju fortfarande, herregud, jag tror att veckan efter jag hade fått barn, då var ju jag så gott som liksom... där igen som vanligt, kändes det som. Alltså, hon har ju varit med mig nu i 3 månader på kontoret. Så att det är på gott och ont såklart. Men det är ett pussel. Planering. Och sen så tror jag man måste vara inställd med att det kommer inte gå liksom smooth.
Nej.
Direkt.
Nej.
Det gör det inte det.
Ärligt och härligt att det är liksom det är det man får ge sig in på det. Ja. Eller ställa in sig på det.
Och så får man ha lite sån här checka med sig själv. Jag brukar ha, men imorgon, jag ser fram emot imorgon kväll. För då ska jag pausa genom att titta på en film och äta popcorn. Alltså det behöver inte vara mer än så.
Nej.
Så har man lite sånt typ någon eller ett par gånger i veckan. Liksom, jag ska ta en lång dusch. Då kan det vara som att gå på spa en hel helg.
Ja, men exakt, man får göra sådana lilla saker.
Ja, precis. Och det får liksom göra att man får lite sådana här breaks. Och sen brukar jag väl tänka på liksom att ibland, man jobbar ju på helgerna också såklart. Swedish Stockings är ju mitt tredje barn. Men jag brukar kanske då att, under vissa, just kanske lördagen, då försöker jag lägga bort mobilen mer. För sen söndagen, då är man ju tillbaka igen, för då är det snart måndag.
Exakt.
Ja, det blir lite så. Men att man kanske så här tar någon dag i veckan där man försöker att bara så här skärma av lite mer, för att kunna vara också mer närvarande. Och
men det är som du säger, det är som en tredje bebis. Man kan inte heller koppla bort bebis halvtid. Alltså du vet, det funkar inte.
Men sen tror jag också att, jag brukar påminna mig själv om att så här, men det är inte farligt att ha mycket att göra och känna sig stressad om det är liksom, om det är någonting som man också tycker är kul.
Ja,
och man får inte vara liksom, det är inte farligt att jobba hårt. Men det är klart att det kan bli negativt om det är någonting som man inte är inspirerad eller tycker är roligt och det bara är negativ stress.
Ja, ja.
Men man får försöka känna av det lite, att det inte får vara mycket av det negativa.
Jag kan jobba jämt. Jag jobbar hellre än att titta på Netflix. För att jag tycker det är kul. Det ger mig energi. Eller så vissa grejer. Arbetsuppgifter är ju jättetråkiga.
Ja, ja.
Men jag håller med. Som när jag var anställd. Då var det så här. Du vet, man jobbar för någon annan. Men det är ju trivs man att jobba för sig själv på det sättet. Så, som du säger. Det är inte alltid negativt att vissa höjer liksom pekpinnar och sådär. Men det är ju som att jämföra äpplen och päron ibland. Ja.
Nej, men det är nog väldigt individuellt, tror jag. Väldigt individuellt. Och sen liksom, jag tror att, jag vet själv att jag mår bra när jag känner att jag liksom har gjort ett bra jobb och så vidare. Då blir jag en bättre mamma och känner mig lugnare i den rollen också.
Mm, mm, mm. Ja, jätteintressant att höra. Mm. Och väldigt ärligt, tack. Mm. Att du var inte för skönare eller för minskare. Vem hade du velat höra i podden?
Ja, men alltså jag blev väldigt inspirerad när jag träffade två bröder förra veckan. Du kanske skulle kunna ha båda, eller en i alla fall i podden. Och de heter Allen och Max Muhammadi.
Okay.
De har gjort massor med saker. Men de har bland annat nu senast i raden här, de startat ett bolag som heter Plastic Free, som är så häftigt. Och de som personer, deras resa, vad de har varit med om och vad de har liksom åstadkommit är helt, ja, det är väldigt fascinerande. Jag blev liksom, jag har typ bara pratat om dem nu i en vecka. Så det känns ju givet.
Ja. Wow, bra tips. Mm. Och om man nu är jättenyfiken på dig och vill kolla upp vem du är, var är du mest aktiv? Mm. Är du aktiv?
Det är ju sånt jag då inte hinner. Nej. Det är väl det som jag kompromissar med. Men jag har inga sociala medier själv. Utan det jag har är förvisso LinkedIn. Mm. Så det är liksom...
Det är en plattform.
Ja. Och i övrigt så är jag liksom Swedish Stocking, så man får följa oss där.
Där.
Ja, på Instagram och så vidare. Men LinkedIn har jag. Mm.
Tack snälla.
Tack. Tack själv.
Jag spelar in den här podden på coworking spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se, men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.